Jag insåg då att också att jag har ju ett val. Jag har ju ett val att välja vad jag ska göra nu. Att en del så blir jag bitter. Eller så försöker jag välja att se några nya möjligheter ur den här situationen. Och det som var det finaste tycker jag att jag kom till det. Att jag kan se en möjlighet. Att så här mycket, mycket sämre än det här kan inte vara att man står arbetslös. Hela ens livsverk på något sätt faller i bitar. Så då finns ju det alternativet att endera blir du bitter eller så ser du möjligheter. Och då jag valde att se möjligheterna så börjar någonting hända inom mig. Då börjar jag sakna min pappa på ett annat sätt. Jag blev som snällare mot mig själv och så blev jag också mera öppen. Och insåg att se dig själv i spegeln och så får du börja därifrån.
Pandemin drabbade musikern Tomas Eneroth väldigt hårt. Och han använde en del av 2020 till att försöka uppmärksamma beslutsfattare på den svåra situationen som kulturarbetare nu befann sig i. Eneroth var stundvis rasande, tills han beslöt att skifta perspektiv. Istället för att söka syndabockar valde han att se inåt. Och det var då han drabbades av den stora sorgen över sin fars bortgång. Ungefär 3 år hade redan hunnit passera, men det var en sorg han inte tidigare gett sig tid att känna. Kan du berätta om ditt förhållande till din pappa?
Han var, under hela tiden han levde så var han en självklarhet. Han bara fanns där. Det var han som, då man kom på besök. Små saker som egentligen betydde allt. Han kollade så jag hade spola vätskan i bilen. Han kollade alltid att alla andra mådde bra runt omkring honom. Inte med ord. Han frågade aldrig, hur mår du? Hur har du det? Men han visade dig handling. Och det förstod jag ju kanske inte då du har satt mitt i det här. Men att nu efterhand så då vet jag att det här stödet som fanns där i och med att jag är ensam barn, inte ha någon syskon och sånt, så det var egentligen allt det där stödet. Och sen, jag accepterade aldrig att han dog när han gjorde det, för att samma dag, jag satt hos på honom, vi blev inkallade, jag och min mamma och min fru då, Helene, en dag innan han dog. Så vi satt där dygnet runt. Och grejen var att på lördagskvällen så hade jag en spelning. Och han sa åt mig på morgonen att han tycker att jag ska gå på den där spelningen. Och jag kände att jag kan inte gå. Men han ville att jag skulle gå på spelningen. Och jag åkte på spelningen. Och 20 minuter före konserten så ringde min fru och sa att han är dött. Men jag hade lovat honom att det här ska jag genomföra. Så jag bet ihop och gjorde den där konserten. Bra eller dåligt vet jag inte efteråt. Men vi gjorde det.
Men han sa att han ville att du skulle göra det.
Ja, han ville att jag skulle göra det. Och han skulle inte ha gett sig om inte jag gjort det heller. Han var envis ännu värre än vad jag är. Så han ville att jag skulle gå. Jag tror att han var klar med allt. Han hade ett väldigt fint liv på många sätt. Men också ett väldigt tragiskt liv, tycker jag, så här i efterhand. På många sätt. Att det var mycket bitterhet. Det var mycket saker som formade han och svåra känslor som han slåss med. Och jag tror att in i det sista så hade han ordnat upp, om det fanns någon konflikt så ordnade han upp allting med alla människor. Och han och jag har ju aldrig haft en konflikt, men vi har haft en sån relation att vi alltid har sagt rakt ut vad vi tycker mot varandra. Och ibland har det tagit väldigt svårt och ibland har det varit. Men det fanns aldrig någonting, men det var 20 timmar när han dog. Det var då som jag fick kläckt ur mig, att, fast jag är ganska verbal annars, som jag fick berätta åt honom hur mycket han har betytt för mig. Men tänk att det ska gå så pass långt som 20 timmar innan en människa dör, att innan du kläcker ur dig det. Och han sa bara, jag vet. Det var inte, och sen var det färdigdiskuterat.
Var det en snabb sjukdomsprocess alltså?
Han har ju varit sjuk i väldigt många år. Men inte så där sjuk att det var någon som på våren då som är För han ville absolut inte till sjukhuset. Att var, min mamma ringde åt mig en månad innan och sa att nu måste jag. Att hon får inte honom att fungera, så jag måste komma dit då. Så vi tog honom, kan man väl säga, med makt till sjukhuset. Han skulle vilja vara hemma. Men en människa som inte kan gå eller och har så enorm smärta, så klarar ju inte av att vara hemma. Han kom till sjukhuset och han trivdes aldrig riktigt på sjukhuset. Att det var, men det fanns inget alternativ. Att han var som uppvuxen där på gården och i sin, vad ska vi säga, i sin dagliga rutiner att gå till posten, att skotta lite snö, att följa med vad vi gjorde, åka och handla med min mamma. Det var som ett inrutat liv som var allt för honom på något sätt, i det enkla, i det lilla. Något som jag också kan ibland, det jag tänker på, det känner jag ju en enorm glädje över, att en människa kan faktiskt finna de här glädjen i de här små sakerna, att om solen skiner och sånt. Att det hade ju, jag hoppas ju att jag en dag också ska, jag gör ju det, men att jag verkligen ska kunna leva i det här lugnet på något sätt.
Kan du berätta om den här sorgeprocessen efteråt? För alltså du, på något sätt så tillät du dig inte att sörja.
Nej, alltså det var ju, om vi tar den praktiska biten först, så helt plötsligt så var det ju det här, han hade ju jord och skog och allt sånt som jag och min mamma skulle fortsätta att försöka hantera och få någon ordning på. Sen var ju allt, det fanns hela tiden, jag var ju mitt uppe i en massa jobb just då, att jag var ju som borta hela tiden och det är klart att jag sörjde på ett sätt, men jag kom aldrig riktigt som till grunden med. Det hände sig till och med att jag kunde ta telefonen och ringa hans telefonnummer och hoppas att han skulle svara. Bara av någon konstig grej. Och det var ju det som var så speciellt med pappa. Att det var att jag kunde ju som ringa för det minsta. Alltså jag bara, nu är jag i Helsingfors. Jaha. Och så pratade vi om det en stund och frågade jag lite. Att jag och min mamma har precis lika bra förhållande. Men det var ett visst band som jag hade till honom som inte jag hade till någon annan. Och jag tror att jag inte accepterar att han hade åkt bort. Att jag trodde att han kommer nog tillbaka när det blir till hösten. Okej, han kommer tillbaka när det blir till våren. Och han kommer tillbaka när det blir till sommaren. Och det är för att i sommarstugan så kommer han nog att komma dit. Men sen då du inser att nej, han kommer inte tillbaka. Att skorna står kvar vid villatrappan. Att det är bara att inse, lyfta bort skorna, han kommer inte tillbaka. Då förr eller senare så tvingar jag en till komma till den här vändningspunkten, att nu är det här sådär. Så att den här sorgeprocessen så, det är ju tagit, och det är ju ett dagligt jobb, ska jag säga. Att det är olika nyanser hela tiden, högtiderna är ju de värsta som finns, de kommer jag aldrig. Jag gillar inte högtider på samma sätt, för att det det är som någonting fattas. Och det är en sak att man förstår att han är borta, men sen att som, acceptera det, så det är en annan sak.
Jag tänker sådär att som ensambarn så måste det vara ännu svårare, för att du har inte riktigt någon som förstår dig helt och hållet.
Nej, alltså det är ju, min fru hade ju förlorat sin pappa ett antal år innan, så vi hade ju gått igenom en någon form av samma process, sorgeprocess. Att hon hade ju då förstås sina barn och sin syster som enormt stöd i processen. Och så är hon faktiskt också då 14 år äldre, så hon kanske hade lite bättre verktyg på många sätt än jag att hantera det på. Att, man tror ju att man ska, speciellt vi män, så vi tror ju att vi ska kunna genom att visa oss starka, att vi ska på något sätt samla vissa poäng för någon. Men jag har många gånger funderat att det är ju egentligen bara, det är bara svaghet och osäkerhet. Att Det är ungefär som att säga att jag kom över det här, att det, jag har gått vidare och jag har gått vidare och sånt. Det är säkert bra om man klarar att gå vidare på ett sånt sätt. Men jag tror att för en man så är det ganska sällan en man riktigt vågar vara ledsen, att våga verkligen säga att, att det här är för jävligt. Det här är inte bra. För då, mannen ska ju oftast vara den här, av någon konstig grej, den här som alltid försöker hålla ihop någonting. Men att hålla ihop någonting som inte finns är ju inte heller någon idé. Så det är mycket som händer. Och det handlar inte om att man väljer heller att bli ett offer för det, utan det handlar, tror jag, om att man väljer att låta känslorna styra, och det som vill måste få komma ut. Men sen är det ju förstås att då du har hållit på så en tid, så kommer du till det här vägskälet att endera väljer du att, som sagt, fortsätta att bli ett offer i situationen, eller så försöker du hitta någon väg att komma vidare. Och jag är väl in på något sätt en ny väg att försöka komma vidare, samtidigt som jag nästan varje dag slåss med de här problemen. Och jag börjar äta medicin för det här. Tyvärr har jag fått sluta för att det tog bort väldigt mycket av det som var jag i det här. Och jag vet inte vad jag ska säga om det här med medicinering. Alltså jag tror i vissa situationer så är det nödvändigt. Men jag tror att det viktigaste skulle vara att man kommer till den punkten att man inser vad är orsaken att jag just upplever och känner saker och ting så där. För jag upplevde att jag tog medicin, så tog det bara bort ytan. Grunden fanns kvar. Och det är det som jag är rädd i dagens samhälle, då vi ska börja bygga upp någon form av samhälle igen efter corona. Så då tror jag att många kommer att välja att gå till en läkare, få medicin, må lite bättre, samtidigt som man har kvar allt gammalt skit inom sig som inte kommit ut. Och det är jag väldigt rädd för. För så var det på väg att hända med mig, att jag tyngde i mig då ett antal tabletter, 2-3 tabletter om dagen. Och insåg att jag, Thomas Enroth, du har blivit beroende av de här tabletterna. Sluta med det här. Att det här kommer att sluta på ett dåligt sätt. Att det är inte klokt att du blir trött då klockan blir 8 på kvällen. Och du är trött till klockan 2:30 på eftermiddagen. Då är det någonting som är fel, för jag har inte varit så.
Men Thomas, vad är det som... Hur ska jag säga? Jag har också alltid fungerat som en mera finsk man. Då, att man visar, jag visar inte något utåt och det där att jag klarar nog vad som helst. Om jag faller så hoppas jag att ingen ser det. Och jag försöker nu bli annorlunda. Men jäklar vad det är svårt. Alltså jäklar vad det kräver mod att visa sig svag. Mm. Så... Vad har du gjort för att kunna börja jobba på det här sättet och visa känslor? Och till exempel vara så extremt modig att du kommer hit och berättar om det här?
Jag har insett att jag kommer inte vidare om jag inte verkligen går till botten med mitt problem. Och det här är ju någonting som har tagit tid att inse att jag kan bedöva bort mina problem med att ta några tabletter. Jag kan få sömn på kvällen att ta min sömnmedicin. Jag kan ha roligt en stund om jag dricker lite sprit. Men imorgon så ger det mig ingenting. Och då tror jag det handlar om att göra att jag har valt att se att den här öppenheten är någonting som ska ge mig en kick. Jag ska bli stark av att kunna vara svag. Men för att kunna bli stark så måste jag bli svag på ett sånt sätt att jag står totalt naken inför livet. Och inser att jag har problem och jag måste få hjälp. Men den där hjälpen kommer inte, tror jag, av att gå på en massa mediciner eller en massa berusningsmedel. För att när en människa är deprimerad, eller jag har inte varit deprimerad, utan jag kan väl säga att jag är mer av varit ångestfylld och sårbar, ska jag använda. Så då du kommer till det skede att du vet att det finns saker som skulle kanske göra att du mår bättre idag, men att du mår sämre imorgon, så då inser man att jag måste gå till botten med vad det är. Och då tror jag att det viktigaste för mig åtminstone var det att ta bort den här riddarvästen och verkligen inse att jag kan inte rå på det här. Jag behöver hjälp. Hjälp mig livet. Hjälp mig någon nu det här. Och där kommer ju allting gammalt upp. Att jag sa häromdagen att hela mitt liv på något sätt var en räddningsoperation på ett sätt. Att sedan liten så är det ju varje lite så också att man har, jag är ju som umgåtts med väldigt många äldre människor. Man har sett många olika livsöden från olika håll. Men jag är ju aldrig som egentligen före nu kommit till grunden med mig själv att vad det är som har gjort att jag har blivit så där som jag har blivit. Men jag tror just det här att man tar bort den där västen, riddarvästen från sig själv, att man stå naken inför livet och försöka säga att jag hjälp mig med livet, jag kan inte, ni måste, jag, för att jag märker ju också själv, jag styr ju väldigt mycket med mina tankar. Om jag väljer att till exempel då jag åker hem härifrån Helsingfors sedan, om jag väljer att se att imorgon så blir det en strålande dag, imorgon ska jag göra det och imorgon ska jag göra det, så tror jag att jag har större chans imorgon då jag vaknar att få en bättre dag, istället för att jag går och lägger mig och tänker nej saber, imorgon ska jag, så kommer allting att gå åt skogen, det kommer att komma massvis med räkningar som inte jag kan betala, det kommer att hända det och det kommer att hända det, jag kommer att vara på dåligt humör då jag vaknar och så, och det är inte värt det, för att det är bara jag som är förloraren.
Du kommer ibland tillbaka till det där att du pratar om att problemet och kärnan, att det är någonting som du måste gå igenom. Kan du sätta fingret på vad det är?
Det är ju jag själv, om jag säger som så, det är ju jag själv, hur jag väljer att tolka den information som kommer till mig. Och till exempel om vi tar med min pappa då till exempel att det som har hjälpt mig mycket nu är att jag väljer att tänka så här. Att jag är inte 100% att jag tror på ett liv efter detta till 100%. Men jag vill tro av hela mitt hjärta att vi får någon slags liv efter detta. Och då hoppas jag att vi får sitta och dricka den här kaffekoppen. Eller att vi får sitta och samtala om allt det som har blivit osagt. Allt som har hänt under livet. Och det är någon form av hopp som gör att man tar sig vidare. Och samtidigt så inser jag också själv att alternativet för min del, det är ju det att jag låter hela mitt liv bli en kamp med det här. Och det vill jag ju inte. Så då måste jag ju ändra någonting inom mig själv. Och var måste jag börja då? Och då måste jag ju börja med tanken. Hur kan jag tänka en annorlunda tanke som gör att mitt liv blir lite ljusare, att mitt liv får en annan proportion till allt som har varit. Och då jag gör det så öppnas också många nya dörrar. Och då tror jag det är viktigt att man alltid håller dörren öppen tillbaka. Att inte bara öppna framåt hela tiden, jag ska framåt, utan du också våga hålla dörren öppen till det som har varit. Att du går tillbaks och känner efter. Går igenom olika saker. Och sen igen tar ett litet steg framåt. Att det tror jag är och har varit livlinan i den här processen för mig. Och det gör ju att man igen kan se fram emot en ny någon form av ny dimension på sin tillvaro. Att man är kvar i det förflutna men samtidigt också på väg mot något nytt.
Det var jättefint sagt. Det där att också ha dörren upp bakåt, för där finns också, vi pratar så hemskt mycket om att vara i nuet hela tiden, men man kanske går miste om mycket visdom om man bara stänger dörren hela tiden.
Det är så, och det tycker jag är så hemskt på något sätt att, och det, då kommer vi in på medicinerna också, att tar du mediciner för, jag förstår om man är riktigt djupt deprimerad, så förstår jag att det är det enda alternativet, och det håller jag fullständigt med om, men sen så tycker jag, om jag tänker för min egen del, som jag märkte då jag började äta mediciner för det här, så märkte jag att jag blev så enormt likgiltig likgiltig också. Och likgiltighet är nu aldrig bra, anser jag. Inte i mitt liv åtminstone. Utan jag vill ju kunna uppleva de här känslorna av djup sorg, enorm glädje. Men jag tror oavsett vad den handlar du har varit med om i livet, oavsett så måste du alltid tänka att du måste alltid gå tillbaka för att du igen ska kunna ta dig framåt. Och där tror jag att många människor idag bara tänker att jag ska framåt, framåt, framåt. Och till slut så räcker det inte med, om man hela tiden är på väg framåt, så räcker det inte med att man vet att imorgon händer det och det. Då börjar man söka sig till rusningsmedel. Jag vet ju många musiker, kollegor inom den här branschen som har fallit i ett enormt alkohol- och narkotikamissbruk under den här perioden. Corona har varit. Och det är ju väldigt beklagligt på många sätt. Och jag skulle säkert vara en av dem också om inte jag skulle försöka hela tiden vara väldigt hård med mig själv då det gäller de punkterna. Att jag dricker inte en droppe då jag känner mig deprimerad och försöker avstå från allt alkohol så mycket som det går. Speciellt nu i den här sorgeprocessen. Och jag har inget behov av den kicken. Att den kicken får jag istället från att försöka tänka en ny tanke som gör att jag upplever en ny dimension i min tillvaro. Som gör att jag igen tar mig lite vidare.
Men hur klarar du av det att du har varken den där alkoholen, jag tycker det är fantastiskt att du inte dricker när du har de svåraste perioderna, men att du är utan bedövning eller flykt, så hur klarar du av att möta allt helt rått, alla känslor?
Jag tror det är ett sätt som jag försöker öva upp med min tanke. Att jag försöker välja att oavsett hur hemskt det känns, så försöker jag alltid se en annan synvinkel också på det idag. Att när jag går in i de här svåra tankarna, så försöker jag alltid för det första känna tacksamhet. När jag stiger upp på morgonen så kan jag känna tacksamhet att få gå och ta en varm dusch. Jag kan känna tacksamhet att veta att på sommaren jag kan gå till min sommarstuga. Att jag har ett hus att bo i, att jag har en familj. Att jag har en hund som jag brinner mycket för och som är så klok och lär mig någonting nytt varje dag. Att jag försöker få de här tacksamhetskänslorna. Det låter banalt att säga att man ska känna tacksamhet då det är som värst. Men jag tror att just det med tacksamhet är någonting också som, när man säger att man gör det, så tänker jag, ja, men att det är en sån som bara försöker vägra att se sanningen. Nej, det handlar inte om det att jag vägrar att se sanningen, utan det handlar om att jag väljer en annan väg. Att för då det blir riktigt, jag förstår de som får enorma alkohol- och narkotikaproblem då man slåss med ångest. Och för att det är ett sätt att komma ut för stunden av det, men det är inte ett sätt att bygga någonting hållbart med det. Och då tror jag att det alternativet man ser då, så för min del, så är inte det ett alternativ, utan det handlar helt enkelt om överlevnad. Att jag skulle säga att det är den här vägen framåt och bakåt som går hand i hand på ett sätt. Men enkelt är det inte. Det är faktiskt en kamp, och jag tackar både corona och samtidigt är frustrerad över situationen samtidigt. För att det är privat så är det bra, men annars är det ju tufft. Ja. Det är så.
För mig nu som inte känner dig så väl, eller det första gången vi träffas, så tänker jag ändå från det vad du har berättat att du har utvecklats väldigt mycket från hur du var, låt säga, för 3-4 år sedan. Mm. Om du skulle jämföra de här olika Tomasarna från lite några år tillbaka till nu, så vad är skillnaden?
Jag tror att jag är mer snäll mot mig själv. Det tror jag. Och också kanske min omgivning. Och så tar jag ingenting för givet. Och här tror jag just det här, då min pappa dog så här helt plötsligt, så tror jag att det är någonting som livet har lärt mig. Att jag försöker att alltid vara tacksam och inte ha någonting för givet. För när du börjar ta saker för givet, så då blir det så lätt att du blir ingenting egentligen, för att att vardagarna flyter ihop, alla dagar blir lika. Att ta saker för givet tror jag inte är döden till allt, oavsett om det handlar om äktenskap eller om det handlar om känslor, framtidstro, hopp, förtvivlan, sorg, död, liv, allting sånt. Att man ska inte ta någonting för givet. Och sen också att det var en klok man som en gång sa till mig att du har ju också ett ansvar i livet. Men det enda ansvaret du har, det är faktiskt att se till att du själv också mår bra. För om inte du själv mår bra, så är du ingenting för din partner. Du är ingenting för dina barn om du har egna barn. Du är ingenting för dina arbetskompisar. Och det var häromdagen till exempel så det här, en sån här bagatell som hände. Jag hade parkerat bilen på ett ställe där jag inte fick ha parkerat. Så fick jag böter helt plötsligt. Och första reaktionen var ju det. Och shit också, varför fick jag det här? Jag gick till attack direkt. Att varför? Så i spegeln där på framme så tog jag ner spegeln och lagde mot mig och såg mig själv i spegeln. Och så sa jag att, men det är ju inte de här som har parkerat din bil här där du inte får parkera den. Utan det här handlar ju om något helt annat, hör du. Det här handlar om någonting annat du måste få ut. Så första tanken var att jag river sönder den här och så förhoppningsvis får jag inte hemskickat den flera gånger. Men det är också samma sak mycket med det här som händer med coronan och allting som händer. Att vi vet ju allihopa hur läget är. Det är jobbigt och det är förjävligt för många yrkesgrupper till exempel. Och kulturen är ju enormt drabbat. Alltså det är, man skulle kunna stå på torget och ropa ut det här varje dag, och det har jag gjort. Hela hösten höll jag på med det. Jag åkte till riksdagshuset med en lista med och träffade kulturministern och ställde till en väldigt mycket hallå om det här. Och samtidigt så kändes det viktigt att göra det då. Men nu efterhand jag ser på det som jag gjorde, så inser jag också att det här också handlar om de helt andra saker. Att det är ju inte kulturministern som sprider coronaviruset i Finland. Att det är faktiskt jag kanske själv också som kan jag på något sätt bidra till att vi ska komma ur den här krisen. Och det är alltid att man söker en syndabock till allt. Och det är inte bra. Inte bra, och det, så har jag gjort också i livet många gånger. Och inte bra.
Varifrån får du kraft till allt du gör?
Jag tror att det är för att jag, om jag tänker på jobbet, att jag gör det som jag älskar mest av allt att göra, att hålla på med musik. Jag har aldrig blivit trött på det under 39 år. Aldrig känt en tvivel. Och så tror jag också att det kommer från att jag försöker varje dag, en timme, koppla bort alla tankar som jag har och bara sitta som typ och meditera, inte i all sin enkelhet. Och försöka tömma allt som går att tömma och försöka börja på. Så jag tror kraften kommer ifrån den här stora passionen och kärleken till det man jobbar med. Och nyfikenheten. Att hela tiden söka sig vidare. Jag tror jag.
Vad skulle du säga att har varit den viktigaste, du kanske sagt det redan nu, men jag frågade på nytt då i så fall, att viktigaste insikten som du har kommit fram till med nu gällande ditt liv?
Jag tror det är det att oavsett hur dåligt den här dagen går för mig, vilka motgångar än jag möter, så imorgon börjar alltid en ny dag med nya möjligheter. Och öppenhet, tacksamhet. Det är två saker som jag tror har hjälpt mig väldigt mycket. Att kunna försöka lära mig att prata om det som inte är så enkelt. Om det då handlar om att man ska fotograferas i en badrock eller om det handlar om att man ska, vad ska vi säga, ta ett samtal med någon människa om sådana ämnen som inte kanske är så enkelt att prata om. Och där tror jag också att jag har haft stor hjälp av min frus söner, som är, för de är ju faktiskt det skiljer inte så mycket, många år mellan oss, men hon är 14 år äldre, va? Så där har jag fått två kompisar som har också lärt mig att kommunicera kanske om sånt som inte är så enkelt att prata med någon förälder om, men som kanske är enklare att prata med en annan vuxen om. Och där var det en bra skola för mig, att det tror jag också, att jag ser hur viktigt det är med öppenhet av alla de slag, att man, du kan ställa en fråga, men om inte du bryr dig att höra på vad svaret är, så har ju den här frågan ingen betydelse. Och här är någonting som jag tycker att jag har lärt mig på senare tiden också, att om jag ställer en fråga, att hur är det idag? Hur ser du på det här? Och vad har ni gjort? Eller sådär. Så att när jag ställer den frågan, så om jag frågar den, så måste jag också vilja bry mig om vad svaret är och kunna ta det där svaret.
Vad det sen är?
Ja, och jag kan inte, det är också det att man, då man inser att jag kan inte leva en annan människas liv. Jag kan inte säga att du ska göra si eller du ska göra så. Men jag kan dela med mig av min tanke, oavsett om det handlar då om svåra saker i livet eller om det handlar om vilken färg på skor jag tycker man ska ha eller något sånt. Och då blir ju den här diskussionen så mycket mer trovärdig och intressant, att då man verkligen går in i den där diskussionen och försöker finna ett svar på, om det finns ett problem, att försöka lösa det här problemet tillsammans med någon människa och hitta en väg vidare som förhoppningsvis kanske kan leda någonstans. Men det är ju, man kan ju bara som av ett sånt samtal du har med en annan människa, så får du får ju bara kraft och energi av dig själv, för du får en ny insikt och en ny möjlighet att kanske göra någonting annat av det. Jag vill ju tro att vi ska komma bort från det samhälle där man tänker att de starkaste är de som aldrig visar känslor. Att något sånt hoppas jag inte finns mer. Men tyvärr vet jag ju att det finns, att det är många som säger, och speciellt de män, att oho, vad är det med honom nu? Att ja, det är klientvirke och sådana här diskussioner. Att, och det är hemskt. Alltså för att,
det är så skadligt.
Det är så skadligt. Och sånt ska måste bort ur samhället helt och hållet, för att det bara skadar. Det är samma sak som, det kan bli såna murar som man bygger som man kan få jättesvårt att komma ur.
Och den där tystnaden, den är helt livsfarlig.
Ja, den är det.
Du säger nu att du är mitt i den här processen där du bearbetar sorg, bearbetar ja, hela livet i princip. Kan du beskriva de frågor som är liksom högst upp på din den där to-do-list just nu, så här mentalt och ja.
Alltså jag har saker som jag måste jobba med ännu väldigt mycket, och det är mitt sätt. Det är kontrollbehovet av att kunna släppa saker och ting som har varit. Att det är den tuffaste match som jag någonsin har faktiskt fört med mig själv. Och det är jag in med min psykolog också nu. Att jag går varannan vecka i terapi. Och det är någonting som jag tror jag kommer att fortsätta med resten av mitt liv. Om jag bara har möjlighet till det. Att kunna släppa saker som du inte kan förändra. Alltså det låter enkelt, men
nej, det låter nej, du har en släkting här.
Ja, okej.
Ja.
Och det där kan förstöra dagar, år, månader. Och jag har fått som, när jag kommer hem från terapin, så då är allting klart. Då är jag världens bäst på det här. Samma kväll klockan 20 så är jag inne samma skit igen. Och då får du igen börja om från början. Och det här är som, det är ett väldigt hemskt beteende då man ser på sig själv utifrån. Att man vet att det här är inte klokt. Man vet att det här är någonting som du måste göra någonting åt. Men ta med tusan, du får inte fixat den där sista kicken med det, så du kommer ifrån det. För det är en sak att säga att jag förstår det. Jo, jag förstår att jag måste komma ifrån det. Men hur ska jag få omvänt det i tankar, i ord, i känslor, i handling, i verklighet? Man måste inse att jag kan inte ändra någonting som har varit. Och jag kan inte påverka hur en annan människa beter sig eller hur en annan människa då till exempel gör åt sig själv eller fungerar i olika sammanhang. Det utanför min kunskap. Och att kunna släppa det och bara förlita sig på att för att det här ska fungera allting så måste jag själv jobba med mig själv. Hur gör jag för att jag ska må bra? Det är att jag måste säga okej till mig själv och försöka se till att själv må så bra. För annars är absolut ingenting för de här människorna runt omkring mig. Och det är svårt. Alltså det är, för då kommer just den här kontrollanten. Jag har en bekant också som alltid brukar säga det att i Österbotten åtminstone så har man en kontrollant här på axeln som ibland slår fast den i nacken och säger nu är du egoistisk, nu tänker du på dig själv. Men det måste man inse att man inte är egoistisk om man ser till att man själv ska försöka få det att fungera i sitt liv. Att man är egoistisk om man hela tiden lever andras liv och inte alls bryr sig om sitt eget. För till sist blir det bara luft. Och är det som jag ser som den största utmaningen för mig. Att jag kan inte påverka det som har varit för 10 år sedan. Jag kan inte påverka det som kommer om 10 år. Men jag kan påverka hur jag hanterar det jag möter idag, ikväll. Så det är en enorm skola.
Men väldigt viktigt det här vad du sa. Att förutfatta inte den här grejen. Alltså att man får en insikt och förstår med intellektet. Så tänker man att okej, men då ändrar jag på det. Men är det inte det som är träning? Att du måste träna i princip varje dag?
Ja, det är det. Varje dag, annars glöms du bort. Som jag räknar senast jag kom hem från psykologen så höll jag mig bort från det här tankemönstret ungefär 4-5 timmar. Och sen halkar jag ner i diket. Och sen en samma process och sen. Och det är ju det är inte svårt att förstå, men det är svårt att känna, och det är det som är.
Ja.
Det är väldigt lite folk som pratar just om det här kontrollbehov och just sådana saker att du kan faktiskt. Det handlar ju också om mitt yrke att göra förstås att jag försöker där också i att leda ett företag inom kultur, att man ger sån frihet till alla man jobbar med och inser att de största styrkorna kommer när man ger frihet till en annan människa. När kameramannen får växa i det han ska filma, när ljudteknikern och när trummisen eller en violinist får blomma ut som hon vill. Då får vi den vackraste blomrabatten att se på för publiken och lyssna på. Alltså vi får, det är det som händer då. Men det tror jag är mitt största projekt att försöka få. Och där har jag faktiskt inget svar om man ska göra, för att det inrutade mönster som måste brytas.
Men det som är så roligt, jag har läst ganska mycket, lite forskning om hjärnan, och den är mycket mer formbar än vad vi trodde tidigare.
Ja.
Så varje gång man lyckas bryta det där mönstret så blir det lite lättare. Men det, alltså det, livet är nog så jäkla tungt, men också tycker att så spännande att vi har så mycket verktyg nu som vi kan jobba med oss själva med.
Absolut.
Och att vi kan gå till psykologen.
Ja.
Och att det finns hjälp. Och det är nog en otroligt fin resa. Jag tycker att en av de orsakerna som det känns värt att vara här är att man får ta reda på vem man själv är.
Mm.
Det låter kanske egoistiskt, men
nej, absolut inte. Och det önskar man ju att skolorna till exempel ska börja redan från tidig ålder. Att man ska som börja med en kurs som handlar om just hur man ser på sig själv. Självkänsla, att älska sig själv, att respektera sig själv och att det är ju bland det viktigaste om man ska klara att leva i det här samhället, att om inte du älskar dig själv och respekterar dig själv, så hur ska du då kunna respektera folk från annan?
Så är det.
Kulturer och sånt och andra åsikter, och det är ju det som är som så synd att man, det blir ett det har växt upp någonting hatiskt också mellan olika politiska partier och olika människor, att det är ju det att allting tror jag grundar ju sig i självkänslan. En människa som har en sund självkänsla, som har det här, har inget behov av att ha en massa åsikter om andra människors liv och levande. Och det där tycker jag ska vara någonting som efter coronan, då vi ska bygga upp det här nya normala, så att det är också väldigt viktigt att tänka på att man redan också i skolan lär utåt till eleverna att det är inte fel att säga okej till sig själv. För det är oftast så du blir en bra medmänniska.